Gott att se er. Någon som inte vet vem jag är, så hörde ni, jag heter Mats. Efternamn heter jag Nordén och jag kommer ifrån Västerås och jag leder Sverige-teamet för Salt and Light i Sverige. Ni vet om att ni finns i en stor familj. Det är gott att veta om det. Och idag så har jag upplevt att jag ska tala om Guds storhet. Och jag förstod när lovsångarna här började att lovsångsledaren hade också uppfattat det. För det har liksom gått i linje hela tiden. Så att jag tror också att Gud är här och att Gud leder oss. Att Gud andas på oss idag. Gud är ju så stor. Och det finns, man kan komma inför honom med olika, från olika vinklar. Jag säger inte att någonting är mer rätt. Eller fel. Men jag har upplevt själv i mitt liv att när jag kom till Gud från början, då kom jag till hans storhet för att han skulle fixa mitt liv. Och så fortsatte jag så ett tag tills jag förstod att det här med frälsning handlar ju faktiskt om att ge bort sitt liv. Det handlar om att dö bort ifrån vad Mats Nordén tyckte om, vad han gillade, vad han brann för, vad han ville uppnå och så vidare. Så när jag förstod att det där liksom bara skulle tystna och liksom klev in i Guds vilja. Det var då mitt liv tog fart. Det var då alla de här grejerna som hade varit jobbigt i mitt liv innan bara försvann. Det var då jag slutade be böner som handlade om snälla Jesus, hjälp mig med det här och det här och det här och det här. Utan livet börjar. Jag kan be de bönerna ibland. Jag tror inte jag har bett en sån bön på 10 år. Men förra veckan så höll min pappa på, han låg för döden. Och då sa jag, då bad jag om ursäkt och så sa jag, Gud, jag vet ju, det här är ju jag. Du har ju en tanke med det här, men det vore så nice om farsan kunde få liksom, vi kan väl greja sommaren, skulle inte det kunna funka? Och då lyssnade Gud till min bön, så dagen efter så fick pappa komma hem från lasarettet och så. Så vi kan alla hamna där, men någonstans så vill jag idag att vi ska liksom kunna känna hans liksom storhets majestät och att det ska liksom någonstans väcka en stegrande längtan efter att samspela med honom, att vara i linje med honom. Det är den ena bönen jag har idag. Den andra bönen som jag tror att den helige ande har liksom inspirerat och manat och fått fram, det är att Gud vill i det här budskapet att du, att ni som församling ska finna frid. Frid i en tid av förändringar. Jag tror att det är nya saker som händer i Sverige. Och när nya saker händer, då vi gillar ju egentligen inte förändringar. Vissa av oss kan vara mer benägna till förändring och äventyr och sånt där. Men alla gör ju inte det. Hur många är gifta eller har levt med en annan person? Ska man märka att vi är väldigt olika. Men även, även vi som gillar förändringar, så det är vissa saker som vi inte gillar att förändra. Vi märker ju det i kyrkan, om du sätter det på någon annan plats nästa gång du kommer, så är det någon som kommer och tänker, sitter du på min plats? För att man är van att göra på ett visst sätt. Så jag har en förväntan att min predikan idag ska ge frid i tider av förändring. Jag tror det finns något profetiskt i det. Jag tror att vi många gånger förminskar Gud. Och det tror jag inte är något bra när Gud blir liten. När jag var i 18-årsåldern så började Gud att söka mig. Och jag hade redan då en uppfattning om att Gud såg så olika ut i olika människors liv. Och de flesta av mina föräldrar var i pingkyrkan, så att jag valde tre tanter i pingkyrkan. De var mammor till mina kompisar. Och så satte jag mig med dem och så frågade jag, inte tillsammans utan vid olika tillfällen, så frågade jag så här: vad tycker Gud om det här? Vad tycker Gud om det här? Vad tycker Gud om det här? Och de gav helt olika svar. Och vet ni vad jag listade ut för någonting? Gud tyckte precis som de tyckte. Och då blev det ganska klart för mig att deras Gud, det var en sån här liten Gud. De hade han liksom i en tändsticksask i fickan, så han tyckte precis som dem. Han var deras bästa kompis. Han backade upp allting de gjorde och sa och så vidare. Och ibland tog de upp honom när de behövde honom. Och då bestämde jag mig, jag vill inte att forma en Gud som är som mig. Utan jag vill finna liksom Bibelns Gud. Och jag vill komma i linje med honom. Han får forma mig istället. Och jag är så glad. Och det var inget som jag tror att jag kom på själv för att jag var speciellt smart. För det var jag inte. Utan Guds nåd kommer med uppenbarelse. Och min tro att Guds nåd kommer verka i våra liv idag. Att när jag talar om Gud, att du får tag på olika saker. Bibeln säger att Gud är en ande. Det kan ju vara svårt att greppa. När jag blev frälst så tänkte jag att han var som spöket Laban. Det var min uppfattning om en ande. Sen så förändrades ju mer jag läste Bibeln. Bibeln talar om att Gud har händer. Att han har en hand. Och i början så föreställde jag mig Gud. Han blev liksom väldigt mänsklig. När jag har fortsatt så har jag förstått att när Bibeln säger att Gud har en hand, så är det för att vi ska förstå att Guds kraft finns och verkar och rör sig. Men Gud är inte begränsad till en hand som jag är begränsad till med mina händer. Jag kan nå vissa saker, jag kan göra vissa grejer med mina händer. Gud är inte begränsad på det viset. När Bibeln talar om att han har en hand, så talar han om att vi ska förstå. Med våra små hjärnor förstå att han verkar, han rör sig, han är kraft. Talar om hans ögon. Det är också bara ett uttryck för att vi ska förstå att han ser allt. Bibeln säger, gå inte gömma sig för Gud någonstans. Våra ögon är ju liksom begränsade. Jag kan se er här nu. Jag såg nyss från mina barnbarn att de hade punka på en fyrhjuling och behövde hjälp. Så jag kan se det här däcket som låg på bilden. Jag kan fortfarande det. Men det är ganska begränsat. Det är jättemycket som jag inte kan se. Det talar om Guds mun. Som också är ett uttryck för att vi i våra begränsade sinnen ska förstå att Gud, han gör sig förstådd. Han förmedlar saker till oss. Han uppenbarar sig. Och när vi säger att Gud är en ande, eller Bibeln säger att en ande, så är ju inte Gud, han är ju inte något. Utan Gud är ju någon. Han är inte en kraft bara, utan han är en person. Han har ett namn. När Mose får se liksom en del av Gud och frågar vad är ditt namn, så säger han, jag är den jag är. För mig så är det liksom, han är obeskrivlig. Inom teologin säger man att han är transcendent. Han är så långt, långt mycket mer än vad vi kan fatta eller förstå. Inte för att vi ska känna att han är långt borta, men bara för att vi ska förstå att ingenting är omöjligt för honom. Han är helig. Han är någonting helt extra. Vi ger honom namn som Jehova eller Yahweh och så. Han är en person. Han kan inte mätas. Han kan inte vägas. Det går inte att ta på Gud. Och ibland när vi säger såna här saker så studsar det lite grann emot våran karismatik. För vi har ju liksom, men Gud var så nära, vi säger att man kunde skära liksom en smörkniv i luften, för Gud var så påtaglig. Gud är här. Och det är ju sant, han är här. Men han är också överallt annanstans. Så ibland så störs jag när vi träffas och så ber vi så här, helig ande kom. Då tänker jag, onödig bön. Bibeln säger att han är här, han är i mig, han är överallt. Vi ber massa onödiga böner skulle jag vilja säga. Men det är bara en liten sidospår sådär. Ibland talar vi om en massa saker för Gud som han redan vet och sådär. Och det är väl för att vi i vår mänsklighet, vi tycker det är bra när det låter fint och mycket och sådär. Fast han är så stor så beskriver ändå Bibeln att han kan kännas. Att han kan lära kännas. Bibeln säger att han har vänner. Och även om vi tycker oss känna Gud och att vi är vänner till Gud. Jag sa till Gud en dag så här att jag har ju varit gift med Monica snart 40 år. 37 år tror jag att det är nu. Och ibland så inbillar jag mig att jag känner henne. Och sen inser jag att nej, det gjorde du inte. Hon är förunderlig alltså. Det är ett mysterium. Och ibland känner jag bara, jag är 60 år gammal och jag förstår bara så här. Och där är en person. Och så sa jag till Gud att jag törs inte ens tänka på hur det är i vårat förhållande, Gud. För Gud är ju långt, långt, långt mycket mer förunderlig och stor än vad Monica Nordén är. Så, det är bra att inse, tror jag, ibland hur små vi är. Och hur stor Gud är. Jeremia kapitel 23, vers 24. Står det så här, är bara Gud på nära håll, säger Herren. Och inte också Gud långt borta. Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte ser honom, säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren. Han är överallt. Allt av Gud är överallt. Det är helt omöjligt för vårt begränsade sinne att någonstans koppla och förstå. Hur kan allt av Gud vara här? Och så är allt av Gud också där borta. Alltså bara små sanningar blir liksom, det blir svårt att greppa. Det blir svårt att få ihop. Men det är väldigt bra att acceptera att det är så. För Guds ord säger att det är så. Så han, allt av Gud finns här. Wow. Och så finns allt av Gud överallt. Fullheten. Vi använder ju ofta ett uttryck att Gud är helig. Och en del i Guds helighet är ju att han alltid har rätt. Han är alltid rätt. Han är sanning. Han när han skapade Adam, då var han ju där och han var Gud där. Sen när han jobbade med Abraham, då var han exakt samma. Alltså när jag fick barn för 30-40 år sedan, då var jag en person. Jag är jätteannorlunda idag. Men Gud, han har varit precis likadan hela tiden. Ingen förändring sker. Han har varit rätt med Adam, han var rätt med Abraham. Han var rätt med kung David. Han är rätt idag. Hela vägen så är Gud densamme. Ändå har jag kommit underfund med att många gånger så har vi en typ av, vi möter Gud men ett sätt där vi ibland vill förändra Gud. Snälla Gud, du kan väl komma och bryta in här. Har du bett någon sån bön någon gång? Ungefär som Gud, det finns en plats här, du är inte riktigt medveten om det, men kom in här, jag öppnar upp här nu med mina böner. Snälla, ser du här? Det är mänskligt att göra så. Det här att Gud vet allt och alltid veta allt och kommer alltid att veta allt. Vi lär oss ju vissa grejer. Hur många tycker om att lära sig saker? Jag har lärt mig grejer hela livet. Jag är hungrig på att lära mig saker. Du vet, 90% av det jag lär mig. Jag träffade min brorsa förra veckan och han sa, du installerar ju hela den här anläggningen med robotgräsklippar och grejer och sånt här. Och nu har du hämt en sak. Jag fick bara inse att jag kunde allt om den där robotgräsklipparna och hur det var sammankopplat. Jag kunde precis allt om det när jag gjorde det. 5 år senare, då har jag gjort massa andra robotgräsklippar och grejer och tekniken har utvecklats och så vidare. Jag kommer nästan inte ihåg någonting av det jag gjorde där. Men jag är medveten om det också, så jag kunde bläddra i min telefon, för jag hade tagit kort på alla kretskorten och hur kablarna var kopplade och så vidare. För jag är medveten om att jag glömmer. Gud glömmer ingenting. Han vet allt hela tiden. Jämt vet han allt. Och skulle vi ta all vår kunskap som vi har här inne idag, det är ju ganska mycket. Vi kan ju olika saker. Så är det bara, det är bara en sån här, när vi jämför med Gud. Han är så stor. Så fantastisk är han. Jag tänker när vi kliver in i världen, vi vet ingenting. Och sen tycker vi att vi har lärt oss så mycket när vi börjar komma upp i åren. Men det är så lite i jämförelse med Gud. Psalm 147 så står det så här. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Jag försöker att haja den liksom. Ni kommer ju inte sova ikväll. Ni kommer ju bara ligga och tänka. Hur kan det vara så här? Det är som barnbarnen och säger, morfar, när slutar rymden? Psalm 115:3. Vår Gud är i himmelen. Han gör allt han vill. Tror du det? Om vi tror att han är så här stor, han gör allt han vill, då finns det saker. När den uppenbarelsen trillar ner härifrån till vårt hjärta och börjar ta sig uttryck i våra liv, då kommer det ge en annan inriktning. Om jag söker frid, kärlek, kraft. Vi karismatiker under tecken. Kraftgärningar. Woo! Det är sådana ni är, ni vet väl det. Vi karismatiker. Sprang ni på stolarna när Napoleon var här? Sprang han på stolarna? Ja. Och det gillar ni ju. En del av er. Vad vill jag säga? Jo, allt det där som vi vill ha. Om Gud gör allt han vill, vart vill jag vara då? I hans vilja, ja. Jag vill ju absolut, alltså i hans vilja, där är ju den tryggaste platsen. Där är ju bara, där kan jag ju bara liksom glida med. Och det är inte riktigt sant, alltså jag har aldrig glidit i mitt liv. Det känns som jag har gått och småsprunget i en jättelång, lång uppförsbacke ända sedan jag blev frälst. Men jag tycker om att springa i uppförsbacke. För jag vet att jag orkar inte själv. Men i Guds vilja så orkar jag springa i uppförsbacke. Jag orkar ta 3 steg framåt för att åka bak 1 steg. Och så orkar jag hålla på så hela tiden. Varför det? Jo, för Gud gör vad han vill. Och när jag är i hans vilja så finns kraften, finns förmågan. Jag kommer vara i Guds vilja. Alltså jag är lite bekymrad. Mina föräldrar, morsan håller på att tappa det. Alltså. Hon fick demens för 2 år sedan. Så hon är i det här stadiet nu. Att vill man ha henne liksom här på tåget. Då får man liksom. Okej, morsan, nu ber vi i tungor i 3-4 minuter här. Så det bara knakar i köket. Då vaknar hon till och så är hon hyfsat liksom klar. Sådär. Jag tänker, Gud, håll mig. Jag vill inte liksom trilla ur din vilja. Jag vill inte hamna utanför den här trygga platsen för att jag liksom slutar att förstå och slutar att liksom se dig. Och då säger Gud så här, du kan vara lugn, säger han. Efesebrevet 1:11. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. Jag tror vi ofta lever i en känsla av att Gud inte kan. Och att om man bara förstod att det var det här han ville, då skulle han göra någonting. Har du bett sådana böner någon gång? Jag tror vi ibland försöker att förändra Gud. Jag tror vi ibland försöker att liksom vrida Gud på ett vis för att han ska komma och vara med oss på vår väg. Men egentligen så är hans väg är ju mycket bättre än vår väg. Och om han gör allt i enlighet med sin vilja, då får ju de här bönerna som Jesus lär oss att be, att låt din vilja ske i himmelen, på jorden. Låt det som är där komma här. Och jag tror att vi i kyrkan när vi har läst, sök det som är där ovan. Jag tror att vi har varit, här är svårt att säga i kyrkan, du måste höra med rätt ögon. Men ibland den kristendom som jag lärde mig i söndagsskolan, när svaret på alla frågor var Jesus. Har ni gått i någon sån söndagsskola? När min söndagsskolfröken spelade ingen roll och vad jag hade gjort så visste jag. När hon säger Mats Gunnar Nordén, då var de arga på mig när de använde båda namnen. För att jag inte lyssnade eller att jag var upptagen med något annat. Så visste jag att om jag säger Jesus nu så är det rätt svar på frågan. Och så blev hon jätteglad. Och ibland tror jag att vi liksom har blivit så där att som jag vill vara Guds vilja och Bibeln säger sök det som är där ovan. Och Jesus ber att hans vilja ska ske som den sker i himmelen ska den ske på jorden. Så tror jag att det finns massor med mer saker som vi behöver lära oss att förstå om hans vilja. När vi får barn, hur vill Gud att vi ska uppfostra våra barn? När vi gifter oss, hur ska vi ta hand om varandra? När jag blir gammal, hur ska jag bära min ålderdom? När livet skiftar och nya liksom saker sker och nya tider och nya växlingar, hur ska vi förhålla oss här? Vad säger Gud om hur ska vi bygga ett samhälle? Hur ska vi sköta våran ekonomi? Hur ska vi alla olika saker, om du jobbar med hälsa, om du jobbar med rita städer. Allt det där är ju Gud specialist på. Han är ju arkitekten över alla arkitekter. Han har ritat det nya Jerusalem som kommer att komma ner från ovan. Han höll på med alla de här grejerna hela tiden och han vet allt och han kan allt. Så Gud, hjälp mig att vara det du är. Hjälp mig att vara i din vilja. När Bibeln talar om vad vi ska söka och vad som ska vara vårt högsta mål, så säger de verserna att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. På bibelskolan så lärde jag mig att Guds rike, det var en vers. Det var rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Så jag tänkte, ja, rättfärdig är jag, för det har de sagt på bibelskolan. Och så frid och glädje ska jag ha nu. Där liksom, då är allt manifesterat och klart. Det var jättetunt. Den liksom vad jag tänkte och vad jag trodde. Men ju äldre jag har blivit så liksom... börja se att alla de här verserna lirar ju ihop. Att söka Guds rike, det är det Jesus ber, att hans vilja, att det som är i himmelen ska bli här på jorden. Alltså att mitt liv får komma i linje med Guds liv. Har ni kört barkbåtar i en liten bäck någon gång? Jag har ju en äldre liksom. Ni har ju inte gjort det, ni är ungdomar där bak. Om nu ungdomar är under 30 i den här församlingen. Jag sa ju det förut. Men, alltså, i en bäck då kör man barkbåtar. Om det är stenar och grejer, då tar det ju stopp. Det var ju mest frustrerande när man har fått i barkbåten. Det var för långt ner till bäcken. Man fick inte gå ner för då skulle man plurra. Mamma hade varit noga med det. Och så släpper man i bäcken. Man kanske stod på en liten bro eller man stod på en övergång. Så kom det här röret under. Och så släpper man i det. Och så åkte den så fint. Och så var det någonting som hindrade. Någon sten eller något grässtrå eller någon gammal pinne. Eller någonting som var i vägen. Jag tänker i mitt livs bäck. Det får inte finnas några grässtrån, det får inte finnas några pinnar, det får inte finnas några stenar, det får inte finnas någonting som hindrar Guds vilja att röra sig. För där, frälst av nåd, fått Guds ord, den helige ande som uppenbarar, lär och driver oss fram. Där finns det här som vi alla söker efter. Friden, kärleken, livet. Vi ska läsa några bibelsammanhang tillsammans. Vi tar Johannes 14, 26 och 27. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Vad var Jesus stora uppdrag? Vad var det han talade om? Det vet ni, ni har ju läst era biblar. Vad sa du? Gå ut och gör alla nationer till mina lärjungar. Jätteviktig sak. Och det ligger ju otroligt nära det som Jesus säger att han kom för att predika. Han kom för att predika Guds rike. Att vi skulle komma i linje. Att det som var i himmelen skulle komma till jorden. Och så säger han så här: frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa modet. En nyckel för mig har varit att liksom förstå det här att min frid ger jag, inte det som är i världen. Vi försöker ju bygga, hur många skulle vilja ha 1 miljon på kontot? Ja, härligt, några ärliga kristna. Det vore ju bra, det vore bra. Det skulle ju ge sånt lugn och sånt frid och vi behövde inte oroa oss för räkningarna och att bilen går sönder och att barnen vill ha nya liksom datorer. Och det är ju jättemänskligt att tänka så. Jag säger inte att vi inte ska ha miljoner på kontot. Jag tror det Gud vill det. Men det är inte där vår frid ska vara kopplad till. Utan den frid som Gud ger när vi är i linje med honom. Den frid som kommer av att vi har sökt den helige ande. Vad gör den helige ande? Han uppenbarar... Nej, den helige ande uppenbarar Jesus. Eller hur? Anden uppenbarar Jesus. Vad gör Jesus? Han tar oss till fadern. Ja. Vi kan se honom. Så när vi är uppfyllda av den helige ande, när vi förstår Jesu budskap och han var ute efter, när vi kan koppla med fadern, då finns friden där. Den frid som vi behöver för att stå emot världen. Ibland blir man ju lite förvirrad när man läser Bibeln. För först så står det att ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Sen så säger Bibeln, vi ska inte älska världen. Ja, men du älskar ju världen. Det här är våran liksom svenska gör oss ibland förvirrade. För att det, liksom, det kan vara samma ord som betyder olika saker. Gud älskar ju inte den här världen. Alltså systemet världen hatar Gud skulle jag säga. Så när Gud säger att ty så älskar jag den här världen, då är ordet kosmos. Och det betyder jordklotet. Och egentligen så betyder det hur Gud vill att jordklotet ska fungera. Det är det Gud älskar. Och där är ju vi en del av det. Men många gånger så har vi dragit ner det här till liksom en nivå där vi tänker att det handlar bara om människor. Och att vi alla människor ska komma till himmelen. Men Guds syften och Guds tankar är mycket mer än det. Så när vi söker Guds vilja så handlar det om mer saker. I mitt liv så handlar det om att när mina vänner kommer till tro, då tänker jag, nu är det startpunkten. Det är inte målet på något vis, utan det är startpunkten. Vad har Gud nu tänkt att den här personen ska göra för att Guds vilja ska kunna ske här på jorden? Romarbrevet 5:1. I min bibels överskriften så står det frid med Gud. Vilken härlig överskrift. Den kan man ju bara meditera på. Frid med Gud. Så står det. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Jag vet inte hur din bild av rättfärdighet. Långt tillbaka då sa vi alltid att rättfärdighet är att få rätt ställning inför Gud. Och så hade vi ett hierarkistiskt liksom synsätt att vi tänkte alltid en triangel så här och Gud var på toppen. Och nu hade vi genom tro blivit upprätt, liksom uppflyttade dit. Och det finns ju många saker i det som stämmer. Men i Guds rike så har vi inte den hierarkin. På det viset. Vi är ju inte över eller under varandra. Vi är ju lika inför Gud. Det finns en som är över allt och alla. Som är högt upphöjd och som sitter på tronen. Och som ska sitta där alltid. Men vi håller ju inte på att klättra på varandra. För att nå upp till Gud. Så ju mer jag har studerat det här uttrycket så handlar det om att leva ett rättfärdigt liv. Det handlar om att vara i linje med Gud. Det är i linje med Guds vilja. Och det kan se ut precis hur som helst. Gud behöver folk överallt. Men jag behöver vara i linje med Gud. Så den här versen då. Nu när ni har förklarats rättfärdiga av tro. Alltså nu när vi har kommit i linje med Gud. Vad står det? Så har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Så friden finns där. Romarbrevet 8:6. Köttets sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. Kommer ni ihåg Bill Lövbom? Det säger också lite grann om hur gamla vi är. Han skrev en bok som hette Anden ska regera, köttet abdikera. Första gången, eller inte första gången, men en gång när jag tog med mig en kille med missbruksproblem till Jesu Hareb. Så sa de så här, största problemet i ditt liv är ditt kött, sa de. Jag hade kanske önskat att de skulle tagit det lite lugnare. Ibland får man ju liksom koka grodan, ni vet. Man höjer temperaturen lite sakta och till slut så är den död utan att den har märkt det. Men här var det ingen koka groda, här var det bara, största problemet är ditt kött, sa de. Vi vill att du ska bli som Jesus, så därför ska vi stripa ditt kött, sa de. Den här killen tittar förskräckt och sa, vad är mitt kött? Det är allt du vill, sa de. Han, jag fick inte in honom där. Jag fick skjutsa tillbaka honom till Västerås. Men det var ju sant. Jag skulle önska att det bara gick att strypa köttet lite snabbt och enkelt. Sådär. Men köttet är ju seglivat. Men vi behöver vara medvetna om att den här världen attraherar våra kött hela tiden. Så där måste vi vara skoningslösa emot vårt kött. Vi får inte släppa det en millimeter, för det föder död i vårt liv. Ja, man måste ju få unna sig någonting ibland. Ja, det är klart att vi måste få unna oss någonting ibland. Men det finns saker som när vårt kött, och så finns det saker som när vår inre människa. Saker som är i linje med Gud. Måste jag be hela tiden då? Nej, Gud gillar massor med andra saker. Gud har sagt till mig en gång, nu är det dags att du skaffar en crosshoj igen. Alltså, tänkte jag, nu har jag blivit som de här tanterna, tänkte jag. Jag sa till Monica, nu har Gud sagt att jag ska ha crossmotorcykel igen. Och då sa hon, ja, jag har känt samma sak. Tänkte jag, vilken förunderlig kvinna. Köttets sinne är död, andens sinne är liv och frid. Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet. Det här är ju sånt som kommer när vi är i linje med Gud. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 2, det är sista versen jag ska läsa idag. Så står det, fly ungdomens onda begär. Varför står det ungdomens onda begär? Är det för att vi som är äldre inte har några onda begär? Nej, det är ju för att han talar ju till en ung människa. Hade han talat till oss så hade han sagt, fly världens, eller fly köttets, eller fly liksom dina egna onda begär. Paulus säger så här att nu lever inte längre jag, säger han. Det är ju konstigt att säga det och stå upp och tala till folk. Nu lever inte längre jag. Ja, men det ser vi att du gör. Så säger han, nej, nu lever Kristus i mig. Det är som en målbild. Han säger, ni borde alla bli lika mig, säger han. Det är bara Jesus och Paulus som säger så. En målbild. För i hans vilja, där finns det frid. Ska vi resa oss upp tillsammans? Det ska vara lite karismatiskt. Vi tar fram låsarna. Ja. Tack, Fader. Det finns en fantastisk framtid för oss var och en. Och det finns en fantastisk framtid för den församling som Gud har fött, planterat på den här platsen. När han planterade den här kyrkan, den här församlingen. Jag pratar inte om de här väggarna. Jag pratar inte om saker vi gör nu. Utan jag pratar om det som fanns i Guds hjärta när han födde. För det är så att Gud föder församlingar. Varje församling har en identitet. Varje församling har en uppgift. Och det gör att när jag är med i en församling så måste jag se, vad är min uppgift här i den större bilden? Jag behöver förstå Guds stora bild i en stad. Jag behöver förstå den församling som han har fått mig in i. Jag behöver förstå min uppgift där. Där finns Guds vilja för oss. Och när vi förstår det och är i linje med det, då finns det en sån frid som Bibeln säger att den övergår allt förstånd. I mitt liv, jag är ganska krass och ganska praktisk. Om jag plockar ihop en motorcykelmotor och så är en del som inte passar, då börjar inte jag be, åh Gud, låt den göra den här bönen, delen så den passar. Jag ser till att få rätt del och så funkar det. Så att om det är någonting som skaver i mitt liv. Min pappa ringde mig förra veckan och så grinade han. Och så sa han, jag är rädd Mats, mitt på natten. Och jag sa, men pappa, du har ju aldrig varit rädd i hela ditt liv. Då bad jag och sa, åh snälla Gud, kom och jag och pappa. Något är ju fel. Jag åkte dit, jag läste. De hade gett honom på tok för mycket morfin. Han såg saker som flög i rummet. Och han och så hade de tagit bort det helt och hållet. När jag googlade på nätet så såg jag ju att alla grejer som händer om man tar bort det för fort. Det var ju precis det som hände. Han hade fått ångest, han liksom tappade balansen. Alla de här sakerna. Det fanns ju en orsak. Så om vi har ofrid, om det är saker som liksom bräker i våra liv, om det är saker som, då är min första fråga till mig själv här. Är jag det du vill ha med mig? Och då pratar jag inte om att allt ska gå lätt. För den frid som är av Gud, den är inte beroende av omständigheter runt omkring. Den frid som Jesus ger oss, den är bara beroende av honom. I Guds rike så är inte frid omständigheter. Frid är en person. Och den personen är Jesus. Och när jag kommer i linje med hans vilja, då är friden där. Och jag vet att det är där ni behöver vara. När Gud börjar förändra saker, då blir vårt mänskliga sinne, våran själ, hur vi tycker, känner, inte alltid det bara följer med Gud. Ni vet, när Gud skapar jorden, han gör något andligt först. Och sen kommer allting annat efter. När jag ska förändra saker så ber jag först igenom sakerna så det är klart i anden. Och sen så kommer mitt sinne kommer ofta med när jag är i de bönerna. Jag får passion, jag får lust för saker som jag inte haft lust för innan. När vi är i linje med Gud, vi börjar tycka om grejer och gilla saker som... Alltså jag kramar en gammal gubbe häromdagen som jag aldrig har velat krama tidigare. Han är sån här, han luktar lite illa. Och sen hade jag bara bett Gud att jag skulle liksom se Jesus i människor. Och rätt vad det var så vill jag krama honom. Hade han inte varit så här engelsk, så han liksom hade gjort så här när jag kramade honom, då hade jag pussat honom på kinden också. För någonting förändras i våra liv när vi är i linje med Gud. Då, liksom, då blir förändringar inte jobbiga. Omständigheter som förändras, det är inte där tryggheten är. Vi hade ett ord idag. Och det ordet var sitt still i båten. Det betyder inte att vi inte ska göra något och så vidare. Men om det blir lite blåsigt och lite svajigt, då ska vi inte oroas. Utan då ska vi ha frid. För Gud gör någonting nytt. Jag tackar dig far för att du är här. Tackar dig far för det du ser när du tittar på var och en av mina vänner. Så finns det en väg. Det finns en vision i ditt hjärta. Det finns en plan. Det finns uppgifter. Det finns platser. Det finns sammanhang. Där du vill använda oss. Jag ber Fader. Jag ber att våran hunger. Våran törst. Oavsett om vi är 30 eller 40. Eller 50 eller 60 eller 70 eller 80. Säg 90 också om vi har någon som är 90. Så ska vi inte lockas av världens lockelser. Vi ska inte fastna i de här kriserna som världen fastnar i. Utan att våran passion och våran hunger ska vara att söka din vilja. Komma i linje med dig. Hitta vår uppgift. I olika säsonger av livet. Tack att du är densamme. Du förändras inte. Vi förändras. Och tack att du har en plan och en tanke för oss. I varje plan. Varje årstid av livet. Varje säsong i våra liv. Jag ber Fader att våra hjärtan skulle hungra. Efter det. Var är du Gud just nu? Vad vill du använda mig? Jag vill vara i linje med dig. Jag vill söka dig först. Jag vill söka din vilja först. Jag vill inte låta omständigheter, situationer påverka. Utan jag vill vara länkad med dig och i ett flöde med dig. Alla som kan dela den bönen med mig, då kan vi bara lyfta din hand så att Gud ser. Tackar dig himmelske Fader att du som vet, du vet hur många hårstrån vi har på våra huvuden. Du vet allt, du känner oss utan och innan. Och du vet vad du behöver korrigera, du vet vad du behöver leda. Vi vill vara på vägen. Vi vill inte vara och nosa i dikesgrenen. Vi vill absolut inte vara i några diken. Så vi ber Fader att du uppenbarar din vilja, din plan, din väg. För oss var och en. Men du verkar ju också tillsammans. Så jag ber också att du ska koppla oss både med dig på ett starkare sätt. Men att du också kopplar oss med varandra på ett starkare sätt. Jag tackar dig Fader för vänskapsband som är knutna. Jag ber att när vi går in i det nya, att det här ska gå, det ska bli en uppgradering i hur vi kan koppla med nya människor, hur vi kan komma i funktion, hur vi kan komma in i att tjäna dig, tjäna tillsammans för att få se ditt rike utbredas, att få se din vilja ske här i Uddevalla, att få se uppdraget som du har lagt ner, det du har i ditt hjärta för den här församlingen, att det ska få bara ta nästa steg och nästa steg och nästa steg. Vi ger oss till dig den här stunden. Vi säger Herre, här är jag, använd mig, sänd mig. Låt mig få gå på dina vägar. Låt mig få vandra där du vill att jag ska vara. Och jag ber speciellt Fader. Där vi har tappat intimiteten, passionen, kärleken och friden. Att vi skulle få dö bort ifrån. Allt som tynger, allt som vill dra oss åt olika håll, allting som verkar i våran vilja. Allt som föder konflikter, ordstrider, bråk ibland åt allt som är av köttet. Att vi skulle bli så aktiva i att trampa det under våra fötter. Så att vår sanna natur, våran Kristus natur, får bli synlig och ta sig uttryck i gemenskap men också långt utanför. Vi ber att vi inte ska konsumera utan att vi ska producera kristendom. Och vi tackar dig att du berör varje hand som är uppsträckt. Tack att bara en liten droppe på ett pekfinger kan förvandla liv. Så kom du helige. Låt din vilja ske. Vi sträcker oss efter det. Vi söker det, Fader. I Jesu namn. Amen.